Vi står upp tillsammans och läser dagens evangelietext som vi finner i Lukas evangeliet kapitel 18, verserna 1-8. Och det är sidan 744 i de röda biblarna. Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be och inte ge upp. I en stad fanns det en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. I samma stad fanns en änka och hon kom gång på gång till honom och sa: låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han: inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, men så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och Herren sade: där hör ni vad den orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Jag säger er, han ska snart nog låta dem få sin rätt. Men människosonen, ska han finna någon tro här på jorden när han kommer? Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
Varsågoda och sitt. Jag minns känslan när vi insåg att vi inte visste vad vi var. Och jag och min kompis, vi liksom bara stannade och blev tysta. För terrängen såg likadan ut överallt, tyckte vi. Det var skog och det var bergknallar och allt såg likadant ut åt alla håll. Och hade vi inte varit just på den här platsen alldeles nyss? Det tyckte vi i alla fall. Och det tog oss ett rejält tag innan vi hittade tillbaka till civilisationen och kunde andas ut. Nu skulle man kunna tro att det här utspelade sig i de kanadensiska vilda skogarna. Men för då hade ju den här berättelsen blivit kanske lite mer spännande, men riktigt så spännande är det inte. Vi var bara på en orienteringsdag i högstadiet utanför Pixbo. Och om sanningen ska fram så har jag aldrig varit särskilt, jag har aldrig varit något orienteringsmaterial. För jag har haft svårt att läsa typografiska kartor. Det kopplar inte riktigt mellan kartan jag har i handen, landskapet omkring och den hjärnan som Gud har fått för sig att han skulle ge till mig. Och då är det lätt att gå vilse. Och nu är det förstås inte så att jag för den sakens skull tycker illa om typografiska kartor, om någon skulle tro det. För det är klart att de är jätteviktiga på många områden. För hur skulle vi annars kunna studera och beskriva terrängens form och struktur? Och den hjälper oss människor att navigera. Idag så ska vi prata om bön. Och då kan man ju undra vad topografi och kartor har med bön att göra. Jo, man skulle kunna se bönen som just ett vidsträckt landskap med många olika typer av terräng som vi får utforska. Och bönen behöver ju inte vara något statiskt som över tid ser likadant ut i ditt liv. För det är något naturligt. Att bönen ändrar form och förändras i ditt liv därför att du lever. Du går igenom kriser. Du får nya insikter om hur livet i själva verket funkar. Så livet formar din bön. Och bönen formar ditt liv. Den växelverkan är fullständigt naturlig. Därför är bönen å ena sidan och din livsresa tätt sammankopplade. Kan liksom inte åtskiljas. Men vi kan ha lite olika lätt för att be. För en del av oss så är det relativt okomplicerat att ta sig framåt i bönens landskap. Du har lätt att vara där. Och det här med att be, det känns kanske som det mest naturliga saken i världen. Du vänder dig till din far. Och det finns en grundtillit till att Gud ska svara på dina böner när du vänder dig till honom. Så du bär i ordets bästa bemärkelse en ganska okomplicerad tillit som påverkar relationen till Gud på ett positivt sätt. Och det är någonting att vara både glad och tacksam över att du har. Därför att graden av tillit och bön hör ihop. Och det som typografiska kartor kan ha gemensamt med bön, det är ju det att vi faktiskt kan behöva guidning hur vi ska röra oss framåt i bönens typografi. Vi behöver helt enkelt fundera hur vår egen karta fungerar i våra liv. För några är bönen däremot ett komplicerat projekt som man känner att man aldrig riktigt får till i sitt liv. Och så händer det att man blir stående, precis som jag och min kompis blev stående på den där orienteringsdagen i högstadiet. Du vet inte var du är. Du vet inte vilket håll du ska gå. Och du undrar kanske djupet av ditt hjärta över nyttan med att fortsätta be överhuvudtaget. Är det någonting att investera tid i? Och du inser att din tillit till Gud är rätt komplicerad och inte alls så där självklart som det verkar vara för en del andra. Och på ett existentiellt plan kan detta vara mycket, en så här mycket frustrerande och påfrestande känsla. Och lägger du där till att du tycker att det kanske inte har gett så mycket resultat bak i tiden, så påverkas förstås din motivation att fortsätta. Och kanske har du kommit fram till att dina egna erfarenheter inte riktigt stämmer med vad Bibeln verkar utlova. Och när du ser dig omkring i världen så ser den likadan ut innan du ber som efter. Och då undrar man, vad är det för vits att be när eländet i världen bara fortsätter? När rättvisan och kärleken trampas ner av girighet och maktlystnad? Och vad är det för vits att be när klimatklockan bara tickar snabbare och snabbare? Vad tjänar det till att fortsätta att be till Gud och försöka att mitt i allt detta fördjupa din egen tillit till Gud? Lyssna på detta. Jesus ser denna kluvenhet i människan och förringar ingen människas känsla inför bön. Han sätter samman en liknelse för att adressera våra frågor och tvivel över om det är värt att fortsätta och hoppas och be till Gud när det ser ut som det gör runt omkring oss. Så här står det. Jesus gav dem en liknelse för att lära dem att alltid be. Det är det ena. Och att inte ge upp. Så han är väl medveten om att det kan kännas som ett rimligt alternativ för oss att bara lägga av. Så man kan se den här liknelsen som något av en typografisk karta och en hjälp hur vi ska orientera oss i en så osäker terräng som tillvaron faktiskt är. Och syftet med liknelsen det är att hjälpa åhörarna att inte ge upp bönen utan hålla ut. Därför att det i slutändan är värt det. I sinom tid kommer svaren, rättvisan och lösningen. För Gud har koll och han är allt igenom god. Glöm inte det. Att ta med dig in i din ekvation. Att Gud är god. Så den här liknelsen är Jesu uppmuntran in i våra komplexa liv. Men låt oss börja med att se på den här liknelsen och sätta den i sitt bibliska sammanhang. För Jesus har i ett par kapitel diskuterat och vridit och vänt på frågan om social rättvisa och den platsen som vi ger det i samhället. Och i kapitel 17 så pratar han med fariseerna om hur Guds rike ska komma och att människosonen ska komma tillbaka och rättvisa slutligen skipas. Och det är bra att ha med den bakgrunden när vi läser liknelsen om änkan och domaren så vi inte bara lösgör texten ifrån sitt sammanhang. Alltså, Jesus fortsätter på samma spår som han gör i de tidigare kapitlen. Han talar både om nuet och om evigheten. Och så hittar han på en liknelse om en desperat änka som har förlorat precis allt. Och som är i ett extremt utsatt läge. Maken är död och hon står helt utan försörjning. Och hon kommer gång på gång till domaren för att få ut sin rätt från sin motpart, läser vi. Och kanske handlar det om att få tillgång till och rätten till sitt arv. Men domaren bryr sig inte ett dugg om hennes krav. Han är helt kallsinnig till hennes rättigheter. Detta trots att hon hade rätten helt på sin sida. En domares uppgift var nämligen att tillvarata människors rättigheter och upprätthålla ordning. Och i det judiska kontraktet mellan Gud och människa var det av största vikt att ta hand om den fattige, den faderlösa och änkan. Och det misslyckades ju domaren fullständigt med här. Och Jesus säger att domaren varken fruktade Gud eller människor. Och vill man så kan man tänka så här. Att domaren är en symbol för världens dåliga styre. Och änkan en symbol för alla utsatta människor som inte får den rättvisa de förtjänar. Och så kommer vändningen. Jesus låter änkan i berättelsen till slut få ut sin rätt. Han gör hennes karaktär urstark på ett sätt som i alla tider har provocerat patriarkala strukturer. Som kvinna är hon ju underbart besvärlig, om man kan vara det. Hon mal sakta men säkert ner domaren tills han utbrister: låt henne få ut vad hon har rätt till, annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Och så kommer poängen ifrån Jesus. Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle inte Gud då låta sina utvalda få sin rätt när de ropar till honom dag och natt? Han ska snart nog låta dem få sin rätt. Och vi kanske undrar, när då? När ska det ske? När ska rättvisan segra? Kommer den på den här sidan av evigheten eller inte? Det är inte alltid helt klart. Och vi får inte glömma att vår text är färgad av eskatologi. Alltså läran om de yttersta tingen. Av nuet och evigheten och det där gränslandet där. Och Jesus menar att vi ska fortsätta be och inte ge upp. Oavsett om rättvisan visar sig på den här sidan av evigheten. Eller när Jesus kommer tillbaka för att slutgiltigt ställa allt i ordning. Frågan till oss själva är ju den här. Kan vi härbärgera ett sånt dubbelt perspektiv? Att en del av våra böner får vi se frukten av här och nu och glädjas för. Och annat får vi vänta tills Jesus kommer tillbaka. Klarar vi av att inte fullt ut se frukten av våra böner här och nu? Men det behöver sägas att precis som för änkan, lyssna nu, är det möjligt att be och kräva rättvisa i den här världen. Att inte finna sig i att människor far illa. Att inte sluta be. Det är möjligt, men långt ifrån alltid. Och det här är ett skav som vi får leva med. Tänk om det är så att motivationen till bön för vår värld behöver vila på något annat än det synliga resultatet i närtid. För vi är ju kallade att be: låt din vilja ske på jorden som den sker i himmelen, oavsett omständigheter. Och om vi ska kunna leva med detta dubbla perspektiv där Gud ibland svarar direkt och ibland så löser det sig inte här och nu. Det kokar ner till frågan om hur vår personliga tillit till Gud ser ut. För det är den som kan hjälpa oss att orientera oss när sikten i världen är dålig och vägen ytterst oklar. Kommer människosonen finna någon tro här på jorden när han kommer, frågar Jesus i slutet av liknelsen. Men man skulle också kunna översätta det som: kommer människosonen finna någon tillit här på jorden när han kommer? För utan tilliten får lätt hopplösheten och uppgivenheten fäste i våra liv. Så när vi står där i bönens landskap och den typografiska kartan inte verkar stämma med verkligheten, så vill liknelsen uppmuntra oss. Ge inte upp. Sluta inte be. Vänd dig till mig. Och kanske en viktig del. Och glöm inte att jag har koll på den stora bilden. Tänk om du skulle försöka hitta ditt eget sätt att be. En form av bön som passar just dig. Och en del av dina böner kan du se resultatet av här och nu. Vilket är fantastiskt. För Gud vill svara på våra böner. Tro inte annat. Och har du svårt att be, att det blir en alltför abstrakt syssla, om man säger så, så låt då dina händer och fötter be åt dig. Och det gör du praktiskt genom att engagera dig i det som du ber för. Be för det som rör ditt hjärta. Är det naturens rätt att existera, som i din fråga? Be då genom att engagera dig i miljöfrågan. Är det social ojämlikhet som stör dig? Be då genom att engagera dig i sådana sammanhang. Längtar du efter att se att människor får ordning på sina liv? Be då genom att engagera dig där du ser att människor växer. Där det finns en bra växtmån. Jag uppmuntrar dig att bli en kärlekens, upprättelsens och rättvisans envetna aktivist i den här världen. Men gör det inte som ett ensamseglarprojekt. Gör det alltid i grupp. Och varför inte i kyrkan? Änkan i liknelsen fick sin rätt, även om det var en dålig domare. Och det ligger någonting hoppfullt i det. För vi kan också få be för världen och driva rättvisans frågor och påverka makthavare och system här och nu. Det är inte omöjligt. Förändring är möjlig. Och idag så bjuder Gud in dig till att först och främst fördjupa din tillit till honom. Till honom som har koll på allt. Oavsett hur ditt liv ser ut så vill han hjälpa dig in i tilliten till honom och djupare in i bönens värld. Vad du själv kan göra är att fylla ditt liv med sånt som ökar gudstilliten och gör att den växer. Och att du är här idag är ju ett tecken på det. Och kanske är det inte så dumt att stanna upp som jag och min kompis gjorde när vi gick vilse. För i stillheten så får du perspektiv och inre styrka. Och vad vi behöver, inre styrka. Och den hjälper oss att hålla liv i hoppet. Och där i stillheten får du möta Gud som alltid har varit på din sida. Och som vill leda dig genom en osäker tid på ett sätt att du blir till nytta för andra människor. Allt är möjligt. Amen.